Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl. Och det är banne mig avsnitt 260. Jag sa det två gånger innan, men det är 260.
Mm, det
och
stämmer.
Och det är torsdag.
Jajamän.
Och jag sitter i Podplays studio. Med mig har jag som vanligt Oliver. Som inte bara sitter och rattar intervjuer nu för tiden. Du klipper ju fan i mig podden också.
Visst.
Ja, visst. Du är välkommen. Och vi är välkomna. Vi har en gäst idag. Ska vi hålla på det eller ska vi, vill du ha en liten ingress här, Anna?
Ja, men det är väl snyggt. Vi kan väl så att säga introducera till ämnet lite.
Mm, jag lutar mig tillbaka.
Idag ska vi prata om ett superintressant och ganska hett ju ämne.
Mm.
Eller hur? Incels.
Ja. Incels för hela slanten. Så det började ju med att jag läste en intressant bok om incels för att lära mig mer, för att det tangerar vissa saker som jag håller på med. Och sen kom ett sommarprat på det av författaren. Mm. Och sen så höll ju du och jag på med vissa grejer där vi behövde börja researcha lite. Så att det var väl så att säga det klassiska, alla vägar bär till Stefan. Vart det så eller?
Som det heter. Ja, det låter väl bra. Ja. Och inte vilken Stefan som helst. Stefan Krakowski, välkommen till podden.
Tack så mycket.
Överläkare i psykiatri.
Ja.
Ja. Och du verkar ha en förbläss för incels. Och det är du som då är både författare till boken och en av dem som har sommarpratat i år.
Ja.
Och ett av de sommarpraten som jag verkligen tyckte om.
Tack.
Och jag faktiskt.
Och
vi har inte ju lyssnat på så många, men ändå.
Nej, exakt. Du lyssnar ju på dem jag säger åt dig att lyssna på ungefär.
Ja, ja.
Och jag som regel att jag alltid lyssnar en kvart. Jag måste stå ut en kvart. Det är någon form av dum regel jag har. Och vissa så är det 15:01 stängs de av. Nej, men det är ett superintressant ämne. Ganska hett. Och jag och Anna kan för lite om det. Och då har vi som regel i den här podden att då tar vi in en expert. Så målet med dagens avsnitt är att vi och våra poddlyssnare ska få en bredare och djupare förståelse för vad det är. Hur det påverkar samhället. Hur man jobbar med inom psykiatrin. Vad det kan ställa till med på individ- och gruppnivå. Och så vidare. Men först, Stefan, du får nog ta och presentera dig själv.
Ja, precis som du sa, författare, skribent och ibland överläkare i psykiatri, i den ordningen skulle jag nog säga.
Ja.
Jag har skrivit en hel del tidigare debattartiklar, krönikor i olika tidningar. Mycket i Expressen och så.
Mm.
Så att, ja.
Man blir lite nyfiken på just det här fenomenet som du har kommit att fördjupa dig i, Stefan. Är det något som har så att säga följt med dig långt tillbaka? Vi ska prata om ditt specifika arbete som har mynnat ut i boken och så, men man blir lite nyfiken. Är det här ett liksom särintresse du har haft länge?
Inte i sig, men jag har ju ett förflutet som ska vi säga, jag har tittat närmare på terror och rekrytering till terrornätverk och radikalisering i sig. Jag har jobbat på Försvarsmaktens högkvarter och på Försvarshögskolan en sväng och har sedan lång tid varit intresserad av det ämnet.
Mm.
Och då så blev det så av en händelse, av en slump egentligen, att jag började intressera mig för det här med incelfenomenet för ett antal år sedan. Ingen visste egentligen speciellt mycket om det här. Och jag var ju väldigt förvånad därför att man hade internationellt sett skrivit ganska lite om det och forsk- inte forskat någonting om det.
Nej.
Och ändå var det här ett begrepp som ibland flög omkring sådär. Och det man kunde läsa i Sverige var en och annan krönikör som hade väldigt bestämda åsikter. Alternativt någon enstaka romanförfattare som hade hängt lite på nätet och skrev en thriller eller roman om det hela. Men det fanns liksom inte någon som hade gjort sig besväret att prata med dem.
Nej.
Och jag blev väldigt förvånad över det. Därför att jag träffar ju både i mitt jobb när jag jobbar som psykiater, men också annars så finns det någon sorts... jag är van att stöta ihop med folk som har en väldigt udda livshistoria, och jag är väldigt nyfiken på folk och exponeras och konfronteras väldigt ofta med saker. Och då blir jag nyfiken, jag vill ta reda på mer, jag ställer frågor helt enkelt.
Och det är ju ofta en ganska djup källa till förståelse. Alltså, så man ska förstå ett fenomen så börjar det ju någonstans med lyssnandet. Och det vet ju både jag och Anna som har varit poliser länge. Alltså, ska man förstå varför och hur och mycket kring hur personen tänker, då måste man lyssna och försöka få lyssna liksom ofärgat på en berättelse, för annars kommer vi aldrig förstå.
Nej, och det här är... Jag tycker det här är så pass viktigt, och jag tycker det är en sån hälsosam utgångspunkt, precis det som du nämner. Och vi lever ju tyvärr i en tid när det här inte är speciellt inne. Att det är allt för många som har väldigt bestämda åsikter om olika fenomen, olika saker och händelser, utan att egentligen ta reda på fakta. En faktaresistent tid och en känslostyrd tid. Och jag tycker det är synd, därför att det... Ska man försöka förstå ett problem och göra någonting åt det, då måste man faktiskt göra sig lite besvär och ta reda på vad som gäller.
Och en ganska kategorisk tid.
Ja, exakt.
Man ska snabbt ner i ett fack. Svartvitt, bra, dålig.
Precis.
Ja, nej, jag kan bara instämma. Det är jätteviktigt det du säger, Stefan. Men om vi då ska försöka närma oss ämnet som sådant, så går det att definiera begreppet incels?
Det går, men det är svårt. Jag kommer in på det här i boken bland annat, och delvis i mitt sommarprogram också. Men ett enkelt sätt att definiera det hela, det är ju att säga att det handlar om personer, oftast män, som hur de än försöker inte kan få ihop en romantisk eller sexuell relation med en kvinna.
Mm. För jag måste erkänna att när jag har lyssnat på ditt sommarprat och satt mig in lite grann i fenomenet som sådant, så slog det mig att, men de här människorna känner vi väl till liksom historiskt, men då tänker jag i första hand på en kvinna. Jag vet inte om jag är helt fel på det, men de här som brukade benämnas med ganska osmickrande, så att säga, tillmälen, nuckorna och de här, jag förknippar det med ett kvinnligt fenomen. Jag vet inte, är det olika entiteter vi pratar om här?
Nej, det stämmer säkert, och det finns ju än idag kvinnor som anser sig vara, som definierar sig som incels. Men män som så att säga blir över har ju alltid funnits egentligen i alla tider. Men det är ju, skulle jag säga, två saker som egentligen har hänt som har aktualiserat det här på ett helt annat sätt. Och det ena är att det har skett sådana förändringar när det gäller kvinnor och män, alltså jämställdhet och kvinnans möjlighet att leva ett självständigt oberoende liv, oberoende av mannen. Det är det ena, och det gör ju att man kan ställa andra krav och utgå, ha en helt annan utgångspunkt egentligen. Och det andra är ju naturligtvis internet. Tidigare så fanns de här männen utspridda över hela landet och kände inte till varandra. Nu kan man mötas via nätet, antingen för att stötta eller trösta varandra, så att säga, uppmuntra varandra, eller att hata ihop.
Och det är ett nätburet gäng.
Det är ett nätburet, det är ett internetbaserat, absolut.
Det är där de har sina huvudsakliga kontakter.
Ja.
Okej, och det här ofrivilligt celibat, det är det man hör. Och vi har ju faktiskt senaste åren hört om våldsdåd som har skett, där då motivet skulle vara grundat i någon form av hatbrott eller incels. Är män som lever i ofrivilligt celibat våldsamma?
Svaret är nog ganska kategoriskt nej. Och det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg, att en överväldigande majoritet av de män som lever ofrivilligt celibat är inte farliga, nej, utgör inget hot. Det finns en liten våldsbejakande del och vi har ju haft en rad olika attentat, incel-relaterade attentat, mm, både i Europa och i Nordamerika. Så att det här är ju en grupp som man måste hålla ögonen på. Mm. Men i det stora hela så handlar det om män som inte utgör någon fara utan som lever i en extrem social isolering och där hatet oftast är riktat mot en själv snarare än mot samhället, ja, eller mot kvinnorna.
Mm. Mm. Vad intressant.
Ska vi börja från början? Alltså, eller var det dit du var på vägarna?
Ja, men precis. Jag är ju jättenyfiken på hur du, Stefan, har närmat dig frågan. Precis. Hur har du gått tillväga för att inhämta den här kunskapen om fenomenet?
Jag, som jag nämnt tidigare, jag var ju, hade ett väldigt bestämt villkor för att jag skulle skriva en bok om det här, som jag gjorde upp för mig själv. Och det var att ska det bli någonting av det så måste jag träffa dem personligen. Jag måste höra på deras berättelser first hand. Och det trodde jag skulle bli ett stort hinder. Och det är väldigt, väldigt svårt att få kontakt med dem också. Mm. Så att jag har jobbat på två parallella sätt egentligen. Det ena är att under helt öppet under mitt eget namn försöka få kontakt och kunna intervjua de här männen. Och då kan då, det har varit lite missförstånd och vissa har trott att det här har varit mina patienter. Så är det alltså inte. Nej. Det är naturligtvis inte på det viset. Utan jag har jobbat journalistiskt och som författare när jag har träffat incels utan undantag. Så det är det ena. Det andra, för jag vill ju också komma i kontakt med de mer våldsbenägna och då, det gick ju inte på annat sätt än att just infiltrera en av de incel-sajter, incel-communities som finns. Och då fick jag naturligtvis jobba undercover under falsk identitet. Så att det är väl så jag har gjort.
Och det är väl det, en av delarna som jag plockar upp när jag har både lyssnat och läst. Alltså de nosar ju upp mullvadarna rätt snabbt.
Ja.
Och gör man inte, nu bara jämför jag med mitt eget jobb efter att ha hållit på med dold avancerad personspaning. Om man inte har liksom ett vattentätt, en vattentätt cover story, då plockar de ner fasaden för den och sen så får man börja om från början.
Ja, exakt. Exakt.
Så att jag förstår att du inte har kunnat gjort det halvhjärtat.
Nej.
Om du ska lyckas. Och varför vill du lyckas? Vad var själva motivet?
Ja, vad var motivet? Jag var intresserad av fenomenet dels på ett allmänmänskligt plan. Vad är det här för människor som lever så här isolerat och som har de här tankarna och funderingarna? Och sen var jag också intresserad av den våldsbejakande delen eftersom jag tidigare tittat lite på främst våldsbejakande islamism. Men sen, det som hände var ju flera olika saker naturligtvis, men det jag upptäckte när jag började gräva i det var ju att det här var inte ett fenomen på marginalen. Och det här är väldigt, väldigt viktigt. Det handlar liksom om en växande grupp personer, män som hamnar utanför både arbetsmarknaden ofta och datingmarknaden. Och det har i sin tur att göra med de socioekonomiska förändringar som har skett under ganska kort tid egentligen. Så att det som jag upptäckte sakta men säkert var ju att det här var, handlade inte om ett antal kufar på något vis som träffas på nätet, utan det är mycket, mycket större än så. Det är alltså samhällsförändringar som har skett.
Ja.
Min bok heter ju som en titel en mansroll i kris. Och det handlar ju väldigt mycket om en förändrad roll för männen och för kvinnorna. Det handlar om ett mansöverskott, det handlar om sjunkande skolresultat för pojkarna i skolan och så vidare. Så det var ett mångfacetterat problem som mer och mer tonade fram när jag började att jobba med det här.
Handlar det om, tror du, Stefan, om en upplevelse av att inte leva upp till den maskulinitetsnorm som ju har etablerats sakteliga? Alltså är det en känsla av, så att säga, att inte nå upp till föreställningarna om vad en man är? Det som göder våldet och hatet?
Alltså, nå upp till eller passa in i den här
passa in i.
Ja, den här mans, den nya då, mans normen?
Ja, i vissa fall så tror jag faktiskt att det är på det viset. Vi vet ju från olika forskningsresultat att i takt med att kvinnorna så att säga kommer ikapp lönemässigt och till och med går om männen, som vi börjar se tendenser till, så, och i vissa fall där kvinnan är den som är the breadwinner, som är den som tar in pengarna så att säga i hushållet, så har en hel del män väldigt svårt att acceptera det. Det kan leda till antingen till depressioner, till ångest, till psykisk ohälsa hos mannen, men det kan också leda till våld i relationer. Så visst kommer det här, har det fått konsekvenser, kommer få konsekvenser i framtiden. Men det handlar om en olycklig dominoeffekt, tror jag, först och främst, där man, alltså vi har en situation idag i skolan där, som vi kanske kan återkomma till, för skolan är någonting som jag brinner för, som jag är orolig för faktiskt, som jag vet att du också har tänkt på en hel del. Men vi har en situation där i dagens läge där flickorna har bättre betyg i alla ämnen än pojkarna i grundskolan. Och det är samma sak på gymnasiet. Och det betyder i sin tur, och vi vet också på när i princip de mest populära akademiska utbildningarna, så är kvinnorna i majoritet. Därmed inte sagt att alla ojämlikheter är utplånade, men det är ser verkligheten ut idag, och det gör att vi kommer att få allt fler välutbildade kvinnor som kommer ha allt färre män att, som jag säger, som kan matcha dem. Därför vi vet fortfarande, till och med i Sverige som är ett relativt jämställt land jämfört med många andra, så väljer man fortfarande ganska traditionellt, som man alltid har gjort när det gäller val av partner. Så att det här tyckte jag var spännande och intressant, och jag ville beskriva det här i boken och lite grann i sommarprogrammet också. Och det är på något vis en intressant diskussion om hur framtiden kommer att se ut utgående från det här.
Och den provokativa tanken att det är kvinnornas fel då?
Ja, det där är...
Kan kvinnorna göra någonting?
Nej, det är inte kvinnornas uppgift. Nej. Dels har kvinnorna ingen skuld till det här, och det är inte kvinnornas uppgift att lösa det här problemet heller. Det tror jag inte någon har påstått, allra minst jag. Utan det handlar ju om att försöka hjälpa och stödja pojkarna och männen att möjligtvis hitta en kanske annan lösning i skolan. Där vi vet att det är skillnader mellan pojkar och flickor vid en viss given ålder. Och där man kanske skulle ändra på skolplanen, hitta mer flexibla lösningar. Så att vi kan hejda det här, den här olyckliga utvecklingen när det gäller just betygen för pojkarna. Men det är ju viktigt att understryka att skildra och förklara ett fenomen, en problematik, betyder inte att man försvarar resultatet på något vis.
Nej, det är vi helt överens om.
Så det här är, och jag kan bara lägga till, jag tycker att om det går dåligt för något av könen egentligen, så går det ju dåligt för båda två. Vi liksom måste hitta en lösning där, och ett samhälle där det går bra för både kvinnor och män, helt enkelt.
Nej, men både jag och Anna har ju söner. Och jag kan inte komma på någonting mer deprimerande än att våra barn skulle växa upp, ha psykisk ohälsa för att de inte känner att de kommer ikapp, hittar rätt, kommer efter i skolan, och sen on top of that också känner att man lever i ofrivillig celibat. Alltså även om det inte finns någon som står och pekar på var skulden ligger, det kan vara individ, samhälle, det andra könet, du får peka på vad du vill, men det är ju en fruktansvärd livssituation. Sen kan man ju värdera hur man vill, men det är ingenting som vi önskar för våra söner och ingen annan heller, utan man vill ju att det ska finnas någon väg att gå för alla. Sen att man också kan radikaliseras i det och bli, inte vet jag, kvinnohatande eller samhällshatande. Alltså det här samhällsföraktet och det antidemokratiska föraktet och det våldsbejakande. Då är vi ju inne och tassar på en helt fel stig som man då som samhälle måste stävja. Då verkar det som att man ska börja med individ och tidigt.
Ja. Det tror jag. Och skolan är ju en naturlig plats att börja på.
Det är intressant det ni säger båda två, tycker jag. Alltså, vi måste ju bekanta oss och förstå gruppen för att också förstå hur vi ska kunna förebygga effekterna av att leva i ofrivillig celibat. Och det leder oss in lite grann på, vi har ju varit inne lite grann på det området, men riskfaktorer. Nu vet inte jag, nu har du tittat på gruppen, eller på individnivå egentligen, va, Stefan? Men har du fått någon uppfattning om, har du kunnat identifiera några riskfaktorer eller sårbarhetsfaktorer hos de här individerna som utvecklar eller som hamnar i den här ofrivilliga celibaten?
Ja, det, i grund och botten är det ju ganska heterogen grupp incels. Men det finns vissa gemensamma nämnare. Och det är ju förutom avsaknaden nästan totalt av sexuell erfarenhet. Så handlar det om mobbing i skolan. Väldigt ofta. Och en social isolering även hos dem som pluggar på universitet eller som har ett jobb. Påfallande ofta. Mm-hmm. Att de lever ganska mycket för sig själva. Och inte minst handlar det om psykisk ohälsa. Och då finns det av allt att döma en överrepresentation av autism.
Okay.
Spektrumstörningar, då Asperger framför allt. Mm. Det kommer ju också fram i de här, så att säga, interna opinionsundersökningar som man har gjort på vissa incel-sajter där man frågar sina egna medlemmar hur många av er lider av psykisk ohälsa, hur många och så vidare. Och då anger de själva, det kan vara upp till en tredjedel, anger att de har en autismdiagnos. Alltså handlar det inte om att jag tror att jag har Asperger, utan att de har fått den diagnosen. Mm. Och ställer man frågan hur många som lider av depression och ångest och så vidare, då är det uppe i 70-80%. Vilket i sig inte är så konstigt, därför att lever man ett nästintill helt isolerat liv framför datorn med få eller väldigt nästintill inga sociala kontakter, vem skulle inte må dåligt då?
Nej,
så att säga.
Exakt. Jag gör en stark reflektion. När du nämner de riskfaktorerna så tickar ju du in i princip varenda riskfaktor för våra skol PDV-attacker, alltså de som utför skolattacker, nationellt och internationellt.
Mm.
Ung man, upplevd kränkning, psykisk ohälsa, diagnos, bristande social kontext, nätbaserat.
Exakt.
Det är ju samma, jag kan tänka mig att det finns fler skäl att vilja komma åt den här gruppen och bryta dem ur det här, om man nu ser brottsprevention i skolan.
Absolut, absolut. Mm. Och det senaste exemplet som är otäckt illustrativt är egentligen den mordrättegång som pågår nu i Malmö med 18-åringen som misstänkt för att ha huggit ihjäl två stycken kvinnliga lärare som ju utgick ifrån, han gick bild- och formlinjen och hans gymnasiearbete baserade sig på incel, en sorts dystopisk framtid och incelvärld. Och så att där finns det ju en klar incel-anknytning i det fallet. Och så att det här är en realitet. Och jag är, som sagt, som jag sa tidigare, är ganska orolig för utvecklingen i just skolorna. Vi har ju haft nu på ganska kort tid 3 attentat i svenska skolor. Så.
Ja, jag åker ju land och rike runt och utbildar ju skolor om hur man ska förebygga, upptäcka och i värsta fall hantera de här händelserna. Mm. Och framförallt när man är på högstadie- och gymnasienivå så handlar det ju väldigt mycket om diskussion, vad kan vi göra? Och då pratar vi mycket om både liksom att utbilda personal och sådär. Men att allt som handlar om psykisk hälsa, elevhälsa, bryta utanförskap, lika behandling. Alltså få med så många som möjligt och få så många som möjligt att ha någon form av social kontext. Mm. Ett välmående. För det finns ju riskfaktorer i hemmet också. De är ju svårare för skolan att påverka. Men att vara den där goda organet i någons liv, att ge lärarna lite råg i ryggen och fortsätta med det, att det inte bara är liksom, mänskligt utan också direkt brottspreventivt kanske.
Jag har ju efterlyst senast i Nyhetsmorgon TV4 som jag var med för några veckor sedan, så jag har efterlyst betydligt bättre stöd till lärarna, till skolpersonal överhuvudtaget, för att det handlar inte bara om att ge dem en utbildning i pågående våld, som det heter, det vill säga när någonting utspelar sig, utan det handlar väldigt mycket om att jobba förebyggande. Och där måste tycker jag, lärare och skolpersonal få ett mer massivt stöd än vad man har fått hittills.
Jag tjatar ju om att få in på rektorsutbildningarna det här från start. Mm. Så slipper jag komma x antal, du vet, när man har jobbat som lärare 20 år, då får utbildningen.
Ja, visst.
Nej, men jag tänker på en annan aspekt, och det är ju att i takt med att allt fler barn och ungdomar diagnostiseras med neuropsykiatriska funktionsvariationer och diagnoser, så behöver ju också skolan kunna möta upp det behovet av individanpassad skolgång och stöd i hemmet, för att också kanske lägga mer krut på att lära de här barnen och ungdomarna dels hur man för sig socialt och hur man etablerar sociala relationer och fungerar i samspel med andra. Alltså att jag tänker att man behöver jobba på flera nivåer helt enkelt.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
En sak som jag reagerar över nu är ju, om man tillhör en grupp, om man identifierar om sig som incels, är det liksom ett epitet man sätter på sig själv?
Inte nödvändigtvis.
Nej,
faktiskt.
Jag tänker om de är i incelsgrupper på
nätet. Alltså på nätet så tror jag att det är mer vanligt att man gör det, absolut. Man har ju gått med i medlem i den här gruppen, så att då gör man ju det i väldigt hög utsträckning. Men de jag har träffat, och det är ganska många där lagat personligen, haft personlig kontakt med, där är det nog ganska många som drar sig för att kalla sig för det, även om de de facto anser sig tillhör den kategorin. Så
men jag tänker, om man tillhör en kategori som lever i ofrivilligt celibat, det är ju inte en titel som sitter snyggt från samhällets håll. Och man har få nära sociala band, få liksom kontaktytor mot världen, IRL så att säga. Och om samhället då är jävligt snabb att tala om för folk att du är dålig. Alltså jag tänker att det man inte vill med potentiella elever som man riskerar att begå skolattacker, det är att ge dem den här ytterligare kränkningen. Alltså den utlösande faktorn. När du har radikaliserat dig, du har samlat på dina oförrätter, du har isolerat dig och sen behövs det liksom en sista. Det är ganska farligt, tänker jag. Att ge sig på, jag ursäktar ingenting, och jag är lite som du här, tror jag. Alltså att ha förståelse och att jobba med problemet är inte samma sak som att godkänna eller acceptera det.
Nej.
Men det är ganska farligt att ge sig på ett gäng som redan upplever en ganska stor personlig kränkning. Alltså du är bortvald, liksom, de ser sig själva som totalt bortvald. Sen är det ju, finns ju ingen skuld, det är inte någons fel. Det är ingen som är skyldig att välja in dem, så att säga.
Nej.
Men det är ganska farligt att kasta på dem en ytterligare kränkning.
Ja, det kan ju vara den utlösande faktorn för ett dåd, för en handling, absolut, en våldshandling. Så är det ju.
Och med det sagt, bara för att det är ju så väldigt många som lyssnar på oss. Med det sagt så är det ju ingen annan än de som har ansvar för deras handlingar. Utan de får de stå för själva.
Men... Ja, absolut. Och det går inte att understryka nog att det finns... Vi har alla, det har jag ju sagt och skrivit väldigt många gånger, alla har vi ett personligt ansvar för våra handlingar. Och det gäller även incelgruppen. De har ett personligt ansvar för sina handlingar och det de gör. Så med det sagt så finns det ju, som sagt, vi måste ändå förhålla oss till den här problematiken som jag tyvärr tror är på tilltagande.
På samhällsnivå. Liksom.
På samhällsnivå på olika vis. Och där finns det olika aktörer som har olika uppgifter och där man kan på något vis gå in och försöka förebygga både dåd, våldsdåd i framtiden, men framför allt vända den här utvecklingen. Och där måste det till ett samarbete, därför att det är ingen som kan bära detta ensam. Ingen aktör som ensam kan lösa det här problemet.
Vilka aktörer jobbar mot, eller för, eller med, eller hur man nu ser det, incels, för att motverka detta då?
Talar man med Säpo, som jag har gjort, så är det ju, de har ju det traditionella jobbet att bedriva underrättelseverksamhet, och precis på samma sätt som de gör med andra grupper, extrema grupper som högerextremister eller våldsbejakande islamister. Men man ska komma ihåg att om vi tar liksom underrättelsesynpunkt nu, så handlar det ofta om en mix rent ideologiskt, det vill säga en gärningsman kan ha en fot i incelvärlden, han kan också ha en fot i den högerextrema världen. Ofta sammanfaller ju högerextrema värderingar med de värderingar som incels har, till exempel synen på kvinnor.
Berätta mer. Hur sammanfaller det?
Ja, det sammanfaller på så vis att vissa våldsbejakande incels, eller jag skulle säga nästan alla våldsbejakande incels, hyser ett hat mot feminismen. Som man skuldbelägger. Som man tycker att liksom, är skuld till att det har blivit som det har blivit. Man vill tillbaka till en traditionell kvinnoroll, så att säga. Det tycker ju högerextrema också. De har också samma inställning där, till exempel. På den våldsbejakande communityn där jag var med, så var ju rasism, legio ska jag säga, antisemitismen florerar, vilket den också gör på väldigt många på en högerextrema sidan. Men det finns också andra inslag, det kan finnas så kallad ekofascism, det kan liksom etnonationalism och sådär. Så att det är en salig blandning. Och ur Säpos synpunkt så handlar det inte om att spana specifikt ideologiskt på incelgruppen, utan där är man mer inriktad på att försöka hitta och försöka i mesta möjliga mån lokalisera en gärningsperson innan det blir för sent, så att säga. Vilket naturligtvis är jätteproblematiskt. Därför att det handlar inte om organisationer eller celler utan det handlar om enstaka individer framför en dataskärm.
Och det här kan jag säga, när jag är ute och utbildar, det är en sak som jag verkligen försöker lämna kvar i rummet. Det är så här, men det är väl inte vår uppgift att göra, det är polisen. Så då säger jag så här, jo men polisen är ju väldigt sällan först på plats. Och det är väl inte vi som ska hitta och motverka de här liksom pojkarna som håller på att radikaliseras. Det är väl Säpos uppgift. Så här, hur tänker du att det skulle gå till? Hur ska Säpo ha koll på varenda ung, kränkt man som inte är nöjd med sina levnadsförhållanden, som också går till en affär och köper en kniv? Det samhället vill du inte leva i, där vi har koll på vilken funktion. Så att det är såklart att de sitter där med sina sökord och försöker liksom tråla, men det är ju helt omöjligt att hålla koll.
Det är nästan till det är omöjligt, precis som du säger. Dessutom förändrar sig de här kodorden och begreppen, så att det är liksom... Jag vill inte vara elak, men på förekommen anledning, det finns ju också de som sysslar med, försöker titta på det här från just den aspekten, att de tittar på nätet och kan då tycker sig ha säkra slutsatser kring inceltäthet och så vidare, som du kanske har hört. Det funkar liksom inte, det verktyget, och det går inte att påstå, ja verkligen, det finns så många fallgrupper, falska identiteter på falska IP-adresser, ord, begrepp som förändras hela tiden. Det här är ju, den här subkulturen som det ju faktiskt handlar om har ju ett helt eget språk som jag var tvungen att lära mig från början, om hur jag ska ha en chans att vara trovärdig på den här sajten som jag infiltrerade. Så Säpos uppgift är nästan till omöjlig, men de finns där och de gör, som jag bedömer, ett fantastiskt jobb efter bästa förmåga. Men här handlar det ju om, och det här är väldigt viktigt, vi vet att det är nästan till varenda fall, i majoriteten av fall, terrordåd. Och då talar jag inte bara om incel-relaterade dåd, utan överhuvudtaget terrordåd, så har det alltid läckt innan. Det har varit ett läckage, det vill säga det har alltid funnits en förhandsinformation. Påfallande ofta har familjemedlemmar och vänner, eventuella vänner, känt till vad som var på gång. Och det är beklämmande, men det är samtidigt också en positiv aspekt, det vill säga här finns en möjlighet att förebygga någonting, men då måste de som har kännedom om det slå larm. Och då kan man ju kontakta till exempel Säpo. Men det handlar också om skolpersonal som ska ställa de här extra frågorna, så att säga.
Ja, det kan jag säga. Det är ett hopp i det. Men jag skulle också vilja säga att det är på sina håll helt odugligt. För när jag får ett samtal från en rektor som är bekymrad därför att en kurator har fått information som en elev som har uttryckt sig våldsbejakande och man har gjort en ganska dålig socialanmälan, man har kontaktat polis och så vidare, så ställer jag egentligen bara frågan, vem har pratat med eleven? Då, oroande ofta, ingen. Det är ingen som har frågat eleven, hallå, hur mår du, vad händer, ska vi vara oroliga? Utan man bara tassar runt det.
Ja.
Så källan för all liksom, kunskap i vad man ska vidta för åtgärder, den har de inte ens öppnat på. Av, inte såklart ont uppsåt, utan rädsla, okunskap och så vidare.
Precis.
Anna?
Ja, men det här skulle jag säga är väl ganska generellt för många olika typer av problem i skolmiljö, såsom andra former av normbrytande beteenden eller en farhåga om att någon utsätts för våld i sitt hem. Det handlar ju ofta om en bristande kunskap, vill jag påstå, och våra egna emotioner som lägger hinder för oss. Ofta så, även i andra typer av vid våldsbrott, så har det ju funnits red flags som man har i efterhand kunnat tydligt peka på, men där omgivningen inte har så att säga ingripit till skydd för den
fiskat
som
upp. Ja, antingen så vet man inte vad som är riskfaktor så att de sveper förbi utan att man noterar dem, eller så tar man inte i dem eller annan anledning.
Precis.
Men du, i boken och i sammanhanget, du pratar om hur de upplever sig själva. Alltså det här med att genetiken, att jag är född ful, att det inte går att göra någonting. Det är ju för deppigt bara. Var någonstans blir man så övertygad om att man har en sån genetisk, liksom, man fick en dålig giv och därmed är livet kört?
Ja, de hänvisar ju till det de tycker är verkligheten. Alltså i deras snäva värld, skulle jag säga, föreställningsvärld, så handlar det om ett för dem givet faktum, nämligen att kvinnor bara går efter utseendet hos en man.
Och att det finns en normsnygghet.
Alla kvinnor vill ha snygga män, och den snygga mannen har ett specifikt utseende, speciella drag helt enkelt. Det är deras övertygelse. De hänvisar till en olika undersökningar, exempel Tinder, där man där
liksom
80% sållas bort av männen. Eller det var någon undersökning som jag såg där man frågade män och kvinnor på Tinder om man godkänner utseendet, om någon är snygg eller inte. Ungefär så. Och då svarade 17% ungefär kvinnorna tyckte att mannen i fråga var snygg. Medan 56% av männen tyckte att kvinnan var snygg.
Okay.
Så att det här hänvisar de till. Och det är massa olika 80-20-regeln. Och det är olika såna här liksom, principer de har. Och går efter. Och det är klart att så ser ju inte verkligheten ut. Även om vi faktiskt lever i en, skulle jag nog säga, utseendefixerad tid, det går ju ändå inte att komma ifrån. Och vi vet också naturligtvis att det också går bättre för snygga män och kvinnor än för fula män och kvinnor i livet. Det vet man ju också. Man tittar på inkomst, man tittar på hur man har klarat sig i livet. Så på det viset är det realitet. Men så enkel är ju naturligtvis inte verkligheten. Men för incels, väldigt många incels, så handlar det väldigt mycket om att man har dragit en nitlott i det genetiska lotteriet och att det är kört av den anledningen.
Där försvinner ju också egna ansvaret i det.
Så är det ju. Och det är klart att det finns ju då, sen finns det ju subgrupper, det är de som anser att jag är i den här situationen, men jag kan ändå göra någonting åt det här genom plastikoperation, genom att gå till gymmet och så vidare. Och så finns det de som har svalt det svarta pillret, som det heter, black pill, vilket betyder att det är kört oavsett vad man gör. That's it.
Jag har fel käklinje och därmed är det kört.
Det är kört.
Ja. Men jag blir lite nyfiken, Stefan, har du liksom penetrerat deras datinghistorik, så att säga? Har de beskrivit försök de har gjort och rejections, vad heter det?
Avvisande.
Finns det en sån tydlig, så att säga, historik att de verkligen har aktivt försökt komma till mål, så att säga? Eller berätta gärna lite om det.
När jag suttit med dem så har jag verkligen, och det är det som är så anmärkningsvärt också, att när jag suttit och pratat med alla dessa insamän så har de varit fullständigt öppenhjärtiga. Alltså det har varit rätt omtumlande, därför att hur intima frågor jag än har ställts har de alltid, alltid svarat. De har inte väjt för någon fråga överhuvudtaget. Vi har talat om sexuella erfarenheter eller brist på sexuella erfarenheter, på hur det har gått med, när man försökt dejta, hur ofta de är på porrsajter, vilka porrsajter. Mm. Alltså extremt intimt och personliga frågor. Så att jag har verkligen gått till botten, eller försökt gå till botten med det här. Och det är naturligt, alltså det handlar ju om, hos väldigt många handlar det naturligtvis om en oförmåga att förhålla sig i ett socialt sammanhang överhuvudtaget. Därför att ju längre man sitter isolerad vid en dataskärm, ju färre kontakt man har, desto svårare blir det ju på något vis att hitta de här koderna och de här liksom umgängesformerna som är naturligt för
Ja, men de blir ju andra. Sämre och sämre på de mellanmänskliga samspelen.
Ja, exakt. Ja. Och har man dessutom problem med en autism, då blir det ännu värre. Det är ju tillräckligt svårt bara där. Mm. Så det här är en och det de berättar för mig är naturligtvis att de har försökt närma sig kvinnor och de har blivit bryskt, enligt dem, bryskt avvisade och de har ingen chans. Och det är klart att om den första kontakten sker via en dating-site så är naturligt utseendet det första man tittar på, förutom profiltext och så vidare. Men, så det är klart att det finns en sorts inneboende hinder att ta sig över, om det nu är på det viset att man kanske uppfattar sig ha ett ofördelaktigt utseende. Så är det naturligtvis. Men det handlar ju om så mycket mer. Alltså det finns ju så många andra möjligheter i livet att kunna hitta en meningsfull relation. Men i deras värld så existerar inte det, därför att utseendet är så totalt avgörande för dem.
Just det. Och den här våldsbenägenheten då, som du har identifierat hos vissa, går att säga för övrigt hur många av incels som utvecklar den här våldsbenägenheten? För du nämnde inledningsvis att det var ändå en mindre grupp, så att säga.
Ja, det är försvinnande få. Och sen är det ju så att det är en sak hur man uttrycker sig på nätet i sin anonymitet.
Just det.
Och en helt annan sak vad man skulle vara beredd att göra i det verkliga livet, naturligtvis. Så att det är försvinnande få som skulle gå från ord till handling.
Och är det individer, tror du, som predisponerar, så att säga, för utveckling av en våldsbenägenhet som sen, så att säga, eskalerar, eller vad ska man säga, får fäste till följd av att du blir incel? Eller liksom, vad är hönan och vad är ägget här? Eller är det incel-problematiken som föder våldsbenägenheten? Förstår du min fråga?
Jag tror att det kan vara ett samspel, men vi vet ju också att vi ärver ju karaktärsegenskaper. Nu är vi inne på ett väldigt intressant ämne, nämligen personligheten och karaktärsegenskaper. Mm. Det ärver vi ju som bekant, och vi vet att vissa karaktärsdrag, som bland annat impulskontroll och så vidare, är ärftligt betingat. Så att det är ju ingen tvekan om att vissa individer med dålig impulskontroll och med ska jag säga, ofördelaktig genuppsättning ur den synpunkten. Det är ju en realitet. De har man ju inte minst sett när det gäller gängkriminalitet. Men det är ju så här som det ser ut. Och sen när det gäller incels så är det väl... Sen kan det naturligtvis vara olika tillfälligheter vilket sammanhang man hamnar, naturligtvis. Om man är predisponerad för aggression och våldsamhet.
Men har liksom incels-communityn, finns det en våldsromantik i det? Och jag tänker, om det finns hat mot samhället, hat mot kvinnor, hat mot sig själva. Det är ganska mycket så här grogrund för våld i och med att det är en hatisk kontext.
Utan tvekan, det är en väldigt toxisk plats, och den naturligtvis så finns det en och annan som radikaliserar. Det har vi ju sett gott om exempel på, som radikaliseras i denna miljö, precis som man radikaliseras i en islamistisk våldsbejakande miljö eller högerextremistisk. Så att ingen tvekan om det, att det sker radikaliseringar och ibland terrordåd på grund av det.
Kvinnorna då? Femcells har jag lärt mig att det heter. Efter boken och sommarpratet så har jag förstått att de manliga incelsen fnyser lite åt femcells. Mm. Det ligger liksom i sakens natur att de inte kan vara det, eftersom de sitter, så att säga, på den bästa given och bestämmer här i världen om män ska få må bra eller inte.
Mm.
Men har du pratat med några kvinnliga incels?
Ja, det har jag gjort. ur manlig incelsynpunkt så deras uppfattning är helt klar. Det finns, kan inte finnas några kvinnliga incels därför att kvinnor får alltid ligga. Det är deras bestämda uppfattning.
Ja.
Är man kvinna får man alltid ligga. Det var någon incel som sa till mig att ungefär så här, att if you're a woman you're waiting for the one. If you're a man you're waiting for anyone. Alltså ur en incelsynpunkt.
De har inte helt fel. Alltså nu ska jag vara lite provokativ. Nej, men det här,
ja, men var, efter, det, var det?
Jag gillar ju var det. Ja. Efter att ha haft väldigt mycket manliga vänner.
Ja.
Och vi har ju suttit och pratat om det här. Alltså om man som kvinna bara så här, jag måste få ligga. Om du går till en bar där det är mycket singlar eller mycket liksom, när det inte är tätt och tätt. Att man som kvinna med akt och mening bara, jag ska ligga ikväll och inte lyckas, hävdar ju då mina manliga vänner. De kan ju göra det 10 kvällar och inte lyckas någon av kvällarna. Men de säger så här, men som tjej, för fan, du kan ju rycka i tröjarmen på vem som helst där inne.
Mm.
Min egen gallup är så här, det är inte helt fel statement.
Nej.
Alltså i grunden.
Nej, jag håller med.
Lite i relationer, kvinna-man. Mm. Vi ligger, jag ligger när jag får, du ligger när du vill.
Mm.
Så att okej, välkomna till Krimpannas Krimpodd, det är min döda kropp. Det är Lena Ljungdahl som är hobbypsykolog här. Vad säger ni emot med någon av er, eller?
Nej, jag håller med.
Nej, jag backar dig här.
Ja, tack.
Det gör jag.
Du kan fortsätta.
Jag ska se vad lyssnarna säger.
Ja, men jag signar under för det där. De killarna hävdar att femceller inte finns. Men det finns ju uppenbarligen kvinnor som lever i ofrivilligt celibat. Och det ska vi ju ha en djup respekt för.
Absolut.
Att alla kan inte bara gå ut och plocka någon.
Nej.
Och vad säger de till dig?
Jag har inte haft kontakt med så väldigt många, det har inte varit mitt fokus.
Nej.
Men jag har intervjuat en och där handlar det ju om att också leva i långa tider i ofrivillig ensamhet. Men sanningen att säga, så den som jag intervjuade, den kvinnan, hon berättade sen efter att boken kom ut och så vidare att hon hade på något vis börjat dejta bara för att finna tröst för en natt, ungefär. Så att det är klart att det är naturligtvis en skillnad. Men om man tittar på kvinnliga incelsajter, det finns en som jag har varit inne på och tittat. Och vokabulären och jargongen är väldigt snarlik den som finns på manliga. Det handlar också där uteslutande, nästintill uteslutande, om utseendet. Nitlotteri, genetiska lotteri, precis som männen resonerar. Mm. Och skulden läggs på föräldrarna. Föräldrarna är fula, alltså jag är också ful och har inte en chans.
Men är det ett manshat där då? Ja, det är det.
Det är
de hatar
det.
Männen.
Ja.
Mm, det är same, fast åt andra hållet.
Precis. Så är det.
Så du skulle säga att grupperna, så att säga, kvinnliga respektive manliga incels, är tämligen lika fast heterogena, om jag ska förstå det rätt?
Ja, fast en viktig väsentlig skillnad är naturligtvis att hittills har ingen kvinnlig incel begått ett terrordåd.
Nej, det är ju intressant.
Men det, jag skulle inte helt utesluta det i framtiden. För att det är inte så att vi inte har upplevt kvinnliga terrorister tidigare i historien. Det finns gott om dem.
Nej.
Oavsett om vi talar om ISIS eller om vi talar om Bademainoff-ligan eller andra terrorrörelser, så finns det gott om exempel. Så att jag skulle nog inte utesluta det för framtiden.
Nej, men det är samma sak som när lärare frågar mig, vilka begår skolattackerna i Sverige? Ja, hittills män. Men vi ska absolut inte utesluta att det kommer vara en kvinna som är gärningsperson genomkommande.
Ja, jag håller med dig om det verkligen.
Nu börjar det närma sig, så att vi har en viktig fråga. Vi pratar om Säpo, samhället, skolan, föräldrar och så vidare. Men vad gör, går de att bota? Vad gör man inom psykiatrin? Om du skulle som överläkare i psykiatri få tänderna, sätta tänderna i en av de här, går du att göra någonting?
Ja, det tror jag. Alltså det beror lite på. Det här är ju ingen, jag kämpar väldigt mycket mot att vi ska inte psykiatrisera, medikalisera tillstånd i onödan, för det gör vi i Sverige sedan väldigt många år tillbaka. Vi sätter diagnoser i onödan, diagnostiserar där det inte ska göras, vi lägger in folk på avdelningar inom psykiatrin som inte heller ska göra. Med det sagt så, ja, det finns, jag tror att man, de här ensamma männen, de finns ju redan inom psykiatrin, men jag tror att jag brukar ju, som känner till problematiken, ställa de här extra frågorna för att ytterligare ringa in det här. Där tror jag att man ska vara uppmärksam och ha en regelbunden stödkontakt med de här männen. Företrädesvis inom öppenvården eller för all del på en vårdcentral där det finns terapeutiska resurser. Men psykiatrins uppgift är ju att, skulle jag säga, att upprätthålla en regelbunden kontakt, ge de här männen ett stöd, ge dem en möjlighet att få prata om sina problem och sin livssituation. För det finns ett enormt behov i hos den här gruppen att få prata ut. Det är därför, bland annat därför, jag har fått en så god kontakt med dem. För de har ett behov, de har en vilja ja, verkligen.
Och det finns ju liksom tre vägar, ser jag. Eller det finns ju tre vinster i det. Man vill ju inte att de ska hata sig själva, för det är ju deppigt i sig att komma till denna jord och hata sig själv och sen dö. Vi vill ju inte att de hatar kvinnorna, för det finns alldeles för mycket hat mot kvinnor i samhället generellt.
Ja, verkligen.
Och man vill av rent brottspreventiva skäl inte att de ska hata samhället. Så det finns ju en god jävla anledning att börja någonstans. Och då blir det väl självhatet, känner jag, är liksom starten. För att om du inte hatar dig själv, är det ju väldigt svårt att hata allt runt omkring dig också. Jaha, jag tittar på Oliver. Börjar vi närma oss och ska runda av? Ja, bra. Vi brukar ha två frågor på slutet till de vi intervjuar. Den ena är, om du fick önska vad du ville. En ny lag, en ny resurs, ett nytt samverkan, just kopplat till incels. Om du fick bara skicka en önskelista till jultomten nu, vad skulle du tycka behöva på plats?
För det första så skulle jag naturligtvis vilja att man, att så många som möjligt blir medvetna om problemet och att man lidelsefritt, utan att låta sina känslor ta över handen, sätta sig in i ämnet eller åtminstone läsa om det och bli medvetna om att det här är ett gemensamt problem som vi har. Därför att vi lever i en tid där det är så kategoriskt och så känslostyrt och fördömande. Det kom ingen vart med det, utan det här är ett gemensamt problem som jag skulle vilja uppmana folk överhuvudtaget att läsa gärna min bok eller lyssna gärna på mitt sommarprogram. Förutsättningslöst. Bilda dig en egen uppfattning. Det skulle jag vilja sända ut.
Skaffa dig mer kunskap.
Ja, mer kunskap. Att inte förledas av någon agitator eller aktivist. Utan att verkligen, verkligen sätta sig in i det hela självständigt. Självständigt tänkande.
Jag var bara lite nyfiken, Stefan, om du har några framtida liksom planer för att fördjupa din kunskap kring fenomenet incels.
Jag kommer ju fortsätta.
Kommer en bok två?
Inte som det är plan. Det kommer en bok förhoppningsvis, men inte som är kopplat till det här. Men jag kommer naturligtvis fortsätta att ha en kontakt, regelbunden kontakt med en hel del insel. Men det har jag ju, och jag har ännu inte haft styrkan att avsluta mitt medlemskap i den här incel-communityn.
Är du sån här hangarounds eller prospects?
Jag är en passiv medlem, och, men jag har inte liksom förmått mig till att lämna dem.
Om inte annat kan du ju lämna tips till Säpo.
Ja, det kan jag göra. Jag föreläste för Säpo för några månader sedan om det här. Men jag efterlyser än en gång, med stöd till skolan och till skolpersonal, det ligger mig varmt om hjärtat, där måste vi gå in på ett helt annat. Och ett mycket bättre samarbete mellan skolan, sociala myndigheter och Säpo.
Tack, och jag tror att du redan svarade på sista frågan. Har du några medskick till våra lyssnare? Och då säger vi det. Läs Stefan Krakowskis bok Incels, en mansroll i kris, och lyssna på hans sommarprat. Och därmed tackar vi dig för att du kom och gav oss och våra lyssnare mer kunskap om incels.
Tack för att jag fick komma.
Tack, Stefan.
Det där, den satt den skulle, så att säga.
Verkligen. Vilken otroligt intressant person och vilket arbete han har gjort.
Och jag måste säga att jag kommer, så att säga, när vi trycker på stoppknappen, kontakta honom igen. För att vi behöver prata med varandra gällande de här skolattackarna som jag ägnar hela min jävla vardag åt.
Jag tror att ni har jättemycket utbyte av varandra. Och jag reagerade på en sak när jag förstod att han ju faktiskt har infiltrerat de här grupperna. Jag hade velat fråga honom hur det kändes för honom som läkare att kliva in liksom on the dark side.
Förbjudna landet.
Så här, helt plötsligt byta roll, lämna läkaretiken som man har till vardags när han träffar patienter och nu försöka få kontakt med en grupp människor på ett väldigt kontroversiellt men spännande sätt. Mm. Otroligt. Att han lyckades så bra som han gjorde med det. Coolt.
Ja, men det är alltid roligt när kunniga människor ger sig på. Det är ju som man säger en rätt obeforskad och obevandrad mark.
Verkligen.
Och att då få höra vad de själva säger istället för att vi ska lägga olika saker i deras mun. Det är fräscht.
Ja, verkligen. Och det är samtidigt lite illavarslande. Han beskriver den här gruppen som... Alltså man får en känsla av att det finns ett stort mörkertal. Och att gruppen kan vara ganska stor. Och vi skulle behöva veta hur stor. Och vi skulle behöva veta hur kan vi, så att säga, på tidigt plan fånga upp de här människorna. Innan det blir tokigheter.
Nog om det! Jag vet att du har förberett en jätteviktig lista. Och innan dess så ska vi komma med lite samhällsinformation. Jag tar upp min almanacka. Det är idag när ni lyssnar på det här. Den 25 augusti. Grattis till lönen, säger vi först. För er som får lön. Och för alla er andra att glädjas åt. Det är alltså en vecka och en dag till boksläpp.
Ja, men det är helt, det är ju... Nej, jag vet inte, jag är mållös.
Du är mållös. Och as we speak, när ni sitter och lyssnar på avsnittet, då sitter vi i en lagerlokal i Rosersberg, i ett hav av böcker, och skriver våra oitografer.
Med skrivkram.
Med alla er som har beställt ett signerat exemplar. Det var bara det jag skulle säga.
Apropå det, Lena, har du införskaffat dig en bra signeringspenna?
Ja.
Har du?
Igår.
Nej men gud, jag måste ju också hinna göra det. Den... Jag kom på det idag. Jag kan ju inte ta en vanlig bickpenna. Då kommer jag ju få nysar.
Nej men jag har ju köpt en som ser ut som en diskokula. Med en liten gubbe längst upp som dinglar runt.
Aha. Okej.
Ja. Men kom du med din bick. Kul. Mm. Du kan väl sno något från staten?
Ja, det kommer att lösa sig.
Nåväl, nog snackat. Här kommer Annas jätteviktiga lista.
Annas jätteviktiga lista.
Ja, tackar. Vi har ju ägnat det här avsnittet till människor som inte får dejta. Men som kanske gärna vill. Och just därför så tänkte jag att vi skulle prata om just det, om dejting. Men kanske mer om människor som har fått dejta, men kanske ångrar att de faktiskt gjorde det. Jag har helt enkelt sonderat nätet lite grann efter exempel på katastrofdejter. Och du får gärna tycka till, det här är väldigt korta inspel idag. Och du får gärna tycka till, är det här en dealbreaker eller inte?
Aha,
på
vad
dejt?
Spännande.
Har du, vi kan ju börja då. Har du någon big no-no för en första dejt, Lena?
Ja, det har jag.
Aha. Är det något du kan dela med dig
till? Alltså jag och en kompis, vi skapade ju kompatibilitetsteorin i vår ungdom.
Oh shit!
Och den går ut på så här. Om jag tycker att snubbens dojer är fula, då kommer det inte liggas. Därför att om det skulle liggas så skulle det inte vara bra. Jag har också liksom gjort, så att säga, stickprov. Och konstaterat
det finns empiri här.
Ja, och konstaterat att det stämmer.
Det stämmer.
Ja. Men, så att en dealbreaker är såna här mockaloafers utan strumpa i, med en liten knottrig hälkappa som går upp. Det kan jag säga, det kommer inte gå till bas 2.
Då stängs butiken, så att säga.
Ja, då är det stängt.
Då, ja, Aha, okej. Okay. Men då kommer de här nu då. Jag radar upp dem och det blir liksom lite så här korta citat då från människor som har upplevt diverse saker. Plats nummer 6. Jag trodde han var en fitnesskille för han hade en sån där viktmanschett runt fotleden. Men det visade sig under dejten att det var en fotboja.
Ja, får jag bara säga så här. Jag skulle nästan ha mindre problem om snubben kom till en dejt med fotboja än om det är en fitnesskille som kommer med en viktmanschett. Då stänger butiken också, kan jag säga.
Då sluter sig musslan.
Ja, då stänger det, fiskbutiken, var det det du menar?
Fiskbutiken, sa du det? Ja, då den stänger då, ja. Ja, men jag är faktiskt benägen att hålla med dig. Jag kan inte tänka mig något värre än att någon kommer med
Tänk att leva med den karn som inte ens kan ta av sig viktmanschetten när man går på dejt. Nej, fy fan alltså. Hellre fotboja. Nej. Nästa.
Ja, okej. Okay. Plats nummer 5. När vi skulle skiljas åt efter första dejten så frågade jag henne om hon vill gå på en ny dejt. Då svarade hon att nej, hon har bestämt sig för att ta en paus från dejtandet.
När bestämde det, undrar man ju då.
Ja, under dejten då får man ju utgå från.
Ja.
Och jag vet inte, är det bäst att vara uppriktig och frank på dirr, som du hade sagt? Alltså, finns det bättre eller sämre sätt här att visa att nej, du och jag har nog inte klickat, nej, så att säga.
Men där måste jag ändå ha respekt. Att vara tydlig där. Framförallt när man har kommit upp i gammens ålder. Vi kan väl höras. Vill du ha ditt mitt nummer? Nej. Alltså, det är bara att säga så här, vet du vad? Nu känner jag att tack för en trevlig stund. Man behöver inte vara hur frank som helst. Du var både ful och otrevlig. Nej, utan man säger tack för det här, men jag kommer inte vilja dejta. Jag måste ändå ge respekt till den personen. Då slipper man, ovissheten tror jag är värre.
Ja. Men lyssna på plats nummer 4 då.
Ja.
För det tangerar lite samma ämne. Min dejt bestämde sig redan på dejten att jag varken var attraktiv eller något att bygga vidare på. Jag fick reda på det i och med att killen gjorde ett inlägg på Facebook under dejten och råkade tagga in mig. Där han alltså har passionerat ut då hur dålig den här dejten är och hur
och taggat personen
dejten var. Och samtidigt råkat tagga in dejten.
Ja, där skulle jag nog som dejt säga att det är dags att springa. Av olika anledningar.
Inte att rädda.
Nej, det
går inte att rädda.
Nej, och den personen kanske du själv inte vill gå på en dejt till med, som beter sig på det sättet.
Jag tror inte att lusten skulle bli överhängande stor. Nej. Okej, plats nummer 3. Vi sitter på golvet. Vi har tänt ljus. Vi dricker vin. Vi pratar om våra familjer och ömsom kysser vi varandra. Det är då, när vi reder ut våra familjerelationer, som det visar sig att vi är kusiner.
Jag ska säga så här, om jag ska vara helt ärlig. Redan när du placerar mig på golvet med tända ljus och diskuterar familjerelationer, där är det redan liksom, it's closed.
Ja, det är kört där.
Ja.
Jag är inte, det spelar ingen roll.
Du må vara liksom, nej. Så den här kusinen, det var möjligtvis att det var spiken i kistan, men det var fan dött och torrt redan långt innan. Sitta på golvet med ljus och hålla på att titta varandra i ögonen. Ömsom kyssas och ömsom diskuterar släktträd. Nej.
Jag tyckte faktiskt det lät tilltalande. Men är det, alltså, i Sverige får man väl ha en relation med en kusin. Jag tror det är liksom närmsta så här, släktskapet som tillås.
Blir det inte skulle lite det kännas ding, 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 ding,
ja.
Ding.
Ja, jag känner det. Att, nej.
Jag tänker på mina kusiner nu så tänker jag så här, nej! Och inte för att det är dem, utan för att det är någonting med liksom söndagssteken på... Nej.
Det blir så jävla geggigt.
Nej,
alltså.
Tack.
Nej. Okej, plats nummer 2. När vi ska skiljas åt efter en härlig första dejtkväll så lutar han sig mot mig. Jag förstår att han ska kyssa mig. Då säger han, bli inte rädd om mina tänder trillar ut.
TMI hade jag sagt då. TMI, too much information. Bli inte rädd om mina... Alltså om man har tänder som så att säga okynnes ramlar ut när man lutar sig framåt, då tror jag att man har större problem än att skapa rädsla hos mottagaren.
Ja, men lite så. Jag känner också spontant att man måste ju inte berätta allt på första dejten.
Nej, 10 maj.
Man måste kunna, precis, man måste kunna lämna vissa delar till, för framtiden, så att säga.
Man tänker också, undra vad mottagaren tänkte på under resten av kyssen.
Ja, ja, precis. Kommer jag få en protes i munnen?
Fy fan. Ja.
Okej, plats nummer 1. När vi var klara med dejten så kysste han mig och sa att han nu var säker på att han var gay. Och undrade om det var okej att han presenterade mig som sin flickvän för sina katolska föräldrar.
Men vänta, blev han säker?
Fan, vad stökigt.
Han blev säker på, han gjorde bögtestet medans.
Ja, ja, han har varit ambivalent här och kanske inte veta säkert. Och när han är på dejten med en kvinna
och kysser henne,
upp för honom. Nej, och kysser henne. Jag ska ha en man.
Kan det vara så att hennes protes ramlade ut i munnen på honom?
Ja, men det här är ju en tvådelad grej, tycker jag.
Aha.
Dels är det väl inte, alltså, jag förstår ju om han kanske inte har lagt upp fisken på disken när de bokade dejten, så att säga, och sagt att hör du, det kan vara så att jag faktiskt är mer intresserad av killar. Så det kan man väl kanske inte lasta honom för, men det är väl lite väl magstarkt att förvänta sig att hon, inte nog med att hon har blivit,
att hon har gjort honom gay.
Precis.
Det är ju ingen toppen feedback.
Nej, det är ju inte det. Och det är ännu mer magstarkt att be om en tjänst i det där läget, så att säga. Att ge honom en cover för sina föräldrar. Jag vet inte. Jag tycker, nej, gör inte,
nej,
det.
Gå åt andra hållet där också, faktiskt.
Gå åt andra hållet.
Gud, ja, vad skönt att man inte dejtar, känner jag oss bara spontant.
Jag känner också det. Att tillvaron känns på så vis ganska enkel ändå.
Men har ju en vän som, så att säga, har gett sig ut i marknaden och Tinder. Jag måste ändå locka, det hade ju ändå varit kul att ha. Jag har ju sagt det här till min man flera gånger, att jag skulle vilja skaffa Tinder. Uh-huh. För jag tycker ändå att det är liksom roligt att se det som pågår. Den här poseringen med gäddan, hänga över bensintanken på någon Harley i motljus. Alltså, det är ju ändå något uppfriskande med det.
Men också samtalen. Tänk så många dejter. För jag har förstått nu när jag har sonderat terrängen lite att det inte är helt ovanligt att man att ena parten på första dejten uteslutande pratar om sina ex på dejten. Det kan jag bara verkligen inte förstå.
Nej.
Varför man skulle vilja göra. Nej. Sluta med det.
Det ska göras på en duk med tända ljus. Och glappande gom.
Det är där vi pratar om våra gamla och nya relationer.
Ja. Nej, bra listarna. Tack och förlåt, höll vi på att säga. Vi rundar av det här avsnittet. På måndag är det måndag och då pratar vi om något annat.
Mm. Och det kommer vi.
Följ med oss på Instagram, Ljungdahl och Ginghede. För nu börjar det närma sig boksläpp och vi har spända skinkor dygnet runt.
Yes. Mm. Och tack Stefan för att du var med oss det här avsnittet.
Då säger vi hej från Podplay Studios och Örebros semi-studios.
Yes!
Ta hand om er, bye!